Depression, om konsten att hålla sig uppe. Kognitiv självhjälp av Thomas Silving. Inläst av Sofia Watts för Saga. Till Karl-Erik med tacksamhet. Förord. Varför skriver man en bok om depression? Kan det hjälpa den som är deprimerad att läsa en bok i detta ämne? Ja, jag tror det. Det kan bringa en viss lättnad att känna igen sig i de symptom som beskrivs i boken och att känna att man faktiskt inte är ensam. I samband med depression är det lätt att drabbas av skuld eftersom sjukdomen föder känslor av otillräcklighet och ensamhet. Den här boken vill hjälpa dig att avdramatisera och befria dig från all eventuell skuld som du kan känna i din belägenhet. Om vi drabbas av förkylning skulle vi aldrig komma på tanken att för den skull se oss som mindre värda. Lika lite har du anledning att anklaga dig själv för det lidande som berövar dig din livsglädje. Men det finns en väg ut ur dina svårigheter. Vad jag vill ge dig är min förståelse och några verktyg som du kan använda dig av. Jag har därför valt att skriva en bok som i första hand är tänkt för dig som lider av depression, men den vänder sig också till dig som anhörig eftersom du är så viktig under en deprimerades mödosamma vandring tillbaka till livet. I förhoppning om en givande läsning. Thomas Silving, Lidingö den 21 februari 2004. Kapitel 1. Hur det kan börja. Det existerar ingen sko som passar alla. Carl Gustav Jung. Sonja är en kvinna som är uppskattad av många i sin omgivning. Hon är ambitiös, ser bra ut och tycks ha fått mycket till skänks här i livet. Sonja arbetar som inredningsarkitekt på ett medelstort arkitektkontor och är omtyckt av chefer och kollegor för sin förmåga att fatta självständiga beslut. Hon är gift med en man som hon älskar och han älskar henne. Tillsammans har de två döttrar som är 11 respektive 14 år gamla. Båda flickorna är väldigt aktiva med många fritidsintressen som kräver föräldrarnas engagemang. Sonja delar hushållsarbetet med sin man. Båda arbetar nämligen heltid. Ändå har hon tagit på sig den största delen av hemmets skötsel eftersom hon är väldigt noga med att allt ska bli så bra som möjligt. Hon är också den som tar mest ansvar för döttrarna. Om någon för ett år sedan skulle frågat Sonja hur hon mådde, skulle hon ha svarat att även om hon var extremt upptagen med både jobb och familj, så trivdes hon verkligen med livet. Några månader efter Sonjas 40-årsdag började förutsättningarna i hennes liv förändras. Hon kände sig allt mer nere och inte riktigt i form, som hon uttryckte det. Det fanns ingen speciell händelse som kunde förklara varför hon mådde som hon gjorde. På jobbet fungerade hon bra och även i familjelivet. Inget hade förändrats, i alla fall inte något som hon kunde sätta fingret på. Däremot hade hon fått allt svårare att somna om kvällarna och kände sig allt mer olustig på ett diffust sätt. Tankarna snurrade i hennes huvud, i synnerhet när hon skulle somna. Hon vaknade också onödigt tidigt på morgnarna. Därför var det inte konstigt att hon kände sig trött och hängig i större delen av dagen. Hon förlorade allt mer lusten för mycket som tidigare hade engagerat henne. Hennes vänner påpekade omtänksamt att hon såg trött och sliten ut. De sa till henne att hon jobbade på tok för mycket och föreslog henne att dra ner på arbetstakten. Sonja insåg också att hon började få allt svårare att koncentrera sig på jobbet. Vid ett tillfälle upptäckte en klient flera misstag i ett affärsdokument som Sonja hade gjort upp. Chefen blev rasande eftersom det var en viktig kund. Samma kväll när hon berättade för sin man vad som hade hänt såg han länge bekymrat på henne och sa: "Jag vet inte vad jag ska göra, men jag är så orolig för dig. Du mår ju inte bra." Då brast det för Sonja. Hon grät länge och båda förstod att de hade kommit till en brytpunkt i livet. Detta ledde till att hon bestämde sig för att minska antalet arbetstimmar. Att gå ner i arbetstid hjälpte dock inte. Sonja kände sig fortfarande trött, olycklig och ledsen. Efter flera veckor av nedstämdhet började hon tvivla på att hon...